Ja, det där var signaturen till ett återkommande program. Det var senast i april vi körde det sist. Vad heter det här programmet?
Ja, programmet ni lyssnar på heter Uppdrag Tyresö.
Ja, jag är programledare, heter Ann Sandin Lindgren. Lasse, vem är du?
Jag heter Lars Alvarsjö och jobbar som polis ett tag till i alla fall. Och är placerad i Stockholm Syd med tjänstgöringsort i Flemingsberg.
Ja, och då det täcker in Tyresö?
Jag täcker in Tyresö som tillhör Stockholms syd.
Och du är hög polischef, ska man kunna säga.
Ja, hög och hög. Men jag är,
lång!
Jag är stationsbefäl, så att jag har det operativa ansvaret över all polisverksamhet i hela södra Stockholm just nu.
Ja, det, och i och med att du säger att du, det är snart, så innebär det att du har lång erfarenhet bakom dig.
Ja, jag har ju nästan 40 år av skiftarbete, så att jag har valt att gå i förtida pension.
Alltså, grattis, säger Tommy också, va, som också är polis.
Jag var polis, ja. Och gick pension för 4,5 år sedan, så att jag har börjat vänja mig vid det livet. Det är lite lyxigt.
Och din, Tommy Hansson, din beslöjade röst, det beror väl på barnbarnet, va?
Ja, hoppas det. Det kan vara det att vi skriker i fatt ibland.
Nej, det... När vi spelar in det här så är det första veckan i september och förkylningar breder ut sig på förskolor och annat. Eller hur?
Så är det. Ja. Han har börjat förskolan precis, den stora. Sen har vi fått en liten också, ytterligare en, så att nu är det full fart.
Det är det här som är det mysiga.
Det är ju underbart med barnbarn, men de är ju små biologiska stridsmedel.
Jag vet. De små snorungarna som vi kallar dem för. Men jag pussar på dem och tänker att jag motionerar mitt immunförsvar varje dag när jag pussar på dem.
Absolut. Och sen ska de ju ha så mycket kärlek de kan få, så det är inte mer med det.
Nej, precis så. Ja, ni fattar vilken bra start vi har på det här programmet. Nu tänker jag dra sånt som inte är så kul att prata om. Nämligen saker som har skett i den här kommunen. Och senast vi hade ett program var alltså i april. Och ibland undrar jag varför jag har de här programmen. För jag blir ju deprimerad när jag försöker sammanfatta vad som händer. Och våren var ju väldigt speciell. Det var alltså 3 skottlossningar i Tyresö på 2 veckor. Den 7 maj var det skottlossning mot en bil i Graningsringen. Det hände sen rubricerades som försök till mord och grovt vapenbrott. Den 12 maj då var det skottlossning i Fårdala. Och det rubricerades som grovt vapenbrott. 18 maj, då var det skottlossning mot port i Bollmora och det var också grovt vapenbrott. Och sen har det varit jättemycket poliser här och man har gripit och anhållit och häktat 3 ungdomar, om jag fattar rätt. Lasse, vet du mycket om det här?
Nej, jag känner inte till något speciellt om utredningsläget i någon av de här ärendena. Men däremot så kan jag ju konstatera att den utvecklingen vi har sett i övriga landet och framförallt i övriga Stockholm, det har ju också kommit till Tyresö.
Ja.
Så vi får ju vår beskärda del av skjutvapenvåldet här också.
Mm. Tommy, vet du någonting mer om det här?
Nej, det kan jag inte säga. Det kändes ju länge som att vi var lite i skugga och skulle klara oss lite bättre än många andra förorter. Men 3 skjutningar så här under en månad, det är ju...
2 veckor.
Ja, 2 veckor till och med. Det är ju extremt mycket, känns det som, för att vara Tyresö. Och då tänker man ju ändå, med tanke på att vi normalt har, tack och lov, gläst mellan skjutningarna, att det kanske hänger ihop på något sätt. Skulle man, alltså, som medborgare och pensionär skulle man kunna tänka så.
Ja, det knäppa var ju att det här var i maj. Då var jag ensam hemma, min man var och byggde uppe här i Härjedalen. Och sen följer man ju sociala medier. Och sen får jag av grannar veta, ungefär 50 meter från mig. Då kom det 7 polisbilar. De jagade någon, helikopter och allting var det runt oss. Så någonstans i skogarna runt oss jagar de någon. Och det knäppar med mig då. Jag kommer till den punkten att det är ju inte precis utanför vårt hus. Utan det är utanför grannarnas hus där nere. Så jag bara stängde dörren, låste, släckte ner. Gick in i mitt sovrum, stängde dörren, satte på mig hörlurar och försökte glömma. För jag blev så stressad av situationen. Det här är jag inte van vid. Alltså, jag kunde inte gärna ringa till min man och säga så här, jag ligger här och är rädd för att det är 7 polisbilar och de jagar någon runt husen här. Alltså det är så sjukt, den här känslan.
Ja, Västra Farmarstigen har ju varit ett väldigt lugnt område.
Ja.
En idyll egentligen.
Och du bodde ju där förut.
Jag bodde själv där.
Vi tyckte det var jättebra.
Ja.
Det var utanför ditt gamla hus förresten. Jaha, där de sju polisbilarna stod.
Men det där skogsområdet mellan Farmarstigen och Hanvikens skola, det används ju för att gömma vapen, narkotika. Och, så det är ju ett problem som är känt av polisen sedan en lång tid tillbaka. Så att,
ja, och det fantastiska har ju varit det att, om jag fattar rätt, jag kollar med grannar och sånt. Vi har haft väldigt mycket... Jag ser ingenting förutom killar som har på sig såna huvor och åker med sina sparkcyklar och moppar allt vad de åker i. Jag har ingen aning vad det pågår, men jag vet ju grannar som säger att det pågår saker. Men sen har kommunen asfalterat den här vägen in i skogen och de har tagit bort en massa träd. Så det är mycket, vad ska man säga, man ser mycket längre bort. Och från början tänkte jag, vilket slöseri med pengar att asfaltera den här lilla gångvägen vi som går den här vägen. För jag går ju där till mina barnbarn. Men nu fattar jag. Nu åker polisen in där. Det åker bilar in. Jag tror att det åker vakter in där också. Så nu kollar jag med den grannen som har mest koll. Nej, de har inte sett någonting den här sommaren.
Just den där gångvägen, den har ju upplevts som väldigt otrygg att gå. Efter mörkrets inbrott, eftersom det har varit väldigt skyddat med växtlighet och så vidare. Ja. Så att det är väl bra om man har kunnat öka tryggheten.
Och ja, det är
många som använder den gångvägen.
Ja, det är den bästa gångvägen mellan Trollbäcken och Bollis, kan man säga, om man nu tar sig den vägen. Annars får man gå en lång omväg runt. Så att jag går ju där ofta, väldigt mycket barn går där och hundägare och sånt. Men det är ju sånt här som är väldigt, väldigt jobbigt. Och ja, jag har kollat med folk om de vet någonting. Vi vet ju så lite egentligen.
Ja, det är, man märker ju när polisen kommer, som sagt, och det är klart att det sprider sig en oro när det är blåljus på och man förstår att det är något allvarligt som har hänt.
Ja.
Jag tänker på det här med asfaltering. Risken är ju möjligen att elcyklar och mopeder kör ännu fortare.
Ja.
Så att man som oskyddad trafikant och barn och hundar och sånt kan leva lite farligt. Man får nog se sig för lite grann.
Ja, ja precis. Och det gör man också. Även vanliga små ungdomar cyklar fort fram och tillbaka till skolan. Så det stämmer ju. Men det känns som att det känns som att det är ökad polisnärvaro i alla fall i Bollmora.
Vi har fått ökad polisnärvaro i Tyresö. Och just på grund av de problemen som har ökat här.
Mm.
Med gäng och gängkonflikterna och... För våra gäng som finns här i kommunen, de har ju lierat sig med gäng på andra ställen i Stockholm.
Ja.
Så att konflikten har ju flyttat hit
också. Ja. Så det är inte liksom våra busar?
Nej, det är ju både och. Det är både lokala förmågor och folk utifrån.
Jag tänkte fortsätta med Tyresö också, för det kom ju ett pressmeddelande här i augusti faktiskt. Och då stod det så här: nu blir Tyresö tryggare med kommunala ordningsvakter. Det har ju varit en politisk stridsfråga det här. Ska man ha fältassistenter eller ska man ha kommunala ordningsvakter? Och nu har ju Sosan och Moderaterna, de har gått ihop, och då kan de berätta att från och med då så kommer man anlita kommunala ordningsvakter. Och de ska stödja polismyndigheten, deras arbete med att upprätthålla ordningen på allmän plats samt skapa trygghet för Tyresöborna. Ett arbete som kommer att bedrivas genom att rondera eftermiddagar och kvällar alla dagar i veckan.
Ja, vi ska vara tydliga här och säga det att ordningsvakterna, de ska ju inte ersätta poliser på något sätt. Utan de är ju vår förlängda arm och ögon och öron.
Vilka befogenheter och vilken utbildning har ordningsvakter?
Ja, har man ordningsvaktsförordnande så får man göra ingripande. Man får omhänderta personer enligt polislagen och lagen om berusade personer. Och sen har man befogenhet som vem som helst att man får göra envarsgripanden, som det heter.
Ja. Liksom, man får hålla någon om det är ett pågående brott.
Ja, ett fängelsebrott. Så får man gripa personen och hålla kvar den till polisen anländer.
Vilken utbildning har man som ordningsvakt?
Jag vet inte hur lång ordningsvaktsutbildningen är nu. Men den är ju betydligt kortare än polisens utbildning. Vi pratar liksom... max någon månad.
Ja. Tommy Hansson, du som har varit en bakgrund i den fackliga polisverksamheten, jag vill säga. Hur ser poliser på det här med liksom konkurrerande, jag vill säga, men det här med att man utbildar folk väldigt kort som kanske ska... Liksom, det är det som kommunerna kan göra.
Det är det som kommunerna kan göra. Och det finns ju en debatt om kommunala poliser.
Ja.
Som vi ju hade fram till 1965 vid förstatligandet av polisen. Och då blir det ju faktiskt konkurrerande poliskårer. Och det var ju så att då ansågs ju det var kling och klang som gick där kommunalt anställda. Och sen kom stadspolisen när det hade hänt något allvarligt. Så att det var ju inte något särskilt bra. Dessutom så blev det ju inte så att man samarbetade något särskilt heller, utan det blev ju skrå.
Ja.
Och det är inte rimligt. Däremot, en ordningsvakt som står under polismyndighetens tillsyn och som har som tydligt uppdrag att samverka med polisen och som har befogenheter enligt sin utbildning, den är kort. Då är det beroende på vad det är för personer som man får till ordningsvakter. Det finns jättebra ordningsvakter som faktiskt jobbar nästan som en fältassistent. Det vill säga bygger kontakter och de får vara kvar på samma ställe så att de inte byts ut hela tiden.
Ja, heller. För det har vi pratat om.
Det är jätteviktigt.
Det är bland det viktigaste.
För att
det som är väldigt, väldigt tråkigt. Jag satt uppe på ringen där på kaféet där. Och så hängde det en massa ungdomar där. Så jag pratade med folk som jobbar där. Och så, vad gör ni åt det här? Och då säger de att det händer ju saker där på torget ibland. Och då ringer de. Då kommer ju någon polisbil. Och när ringer de nästa gång, kommer en annan polisbil. Så de har ingen aning om, det är ingen som vet vad de här ungdomarna heter.
Nej, precis. Men om det nu är då så att man ska ha rondering varenda kväll så kan det ju vara två arbetslag med ordningsvakter till exempel som löser det.
Ja.
Och om de då får göra det i Tyresö så blir ju den verksamheten mycket, mycket effektivare, bättre och tryggare än om det är olika.
Just precis. För det är väl det som man saknar, den här lokala kunskapen. Va?
Ja, personkännedomen och lokala kunskapen. Och det är ju svårt att upprätthålla när man centraliserar verksamheter som man har gjort med polisen till exempel.
Och ni, i Tyresö så kommer väl våra poliser, de sitter väl i Nacka va, själva?
Ja, Nacka har ju ansvaret för Tyresö kommun. Och där komma poliser från hela södra Stockholm och även inifrån city om det kniper.
Just det, och då har de vet ju knappt adresserna.
Nej. Men det här med ordningsvakter, det är ju inga konstigheter, för det har man ju prövat på andra ställen. Dels har vi ordningsvakter i tunnelbanan som många herrans år.
Ja, ja.
Och sen har ju andra kommuner också det upplägget att man har kommunala ordningsvakter som åker runt i bostadsområden och centrum och så vidare.
För det har ju varit liksom en ganska fånig diskussion där polisen liksom... Några partier säger vi ska ordningsvakter, några partier säger vi ska fältassistenter ungefär som vi. De ena är repressiva, de andra är förebyggande. Men det behövs ju både och.
Ja, absolut behövs det både och. Så den debatten är faktiskt inte särskilt konstruktiv.
Absolut inte.
Men på något sätt känner jag ändå att det är ju lite fel att vi betalar nu ganska mycket pengar till polisen. Och ändå klarar polisen inte av då att sköta även det lokala polisarbetet på det sättet som man skulle önska.
Nej.
Så kommunen får använda kommunala medel för att hyra in ordningsvakter.
Ja.
De pengarna kanske man skulle kunna använda till annat.
Det tror jag också. Men jag tror också att om det finns några pengar man tycker är bra att använda.
Jo, när det är så här att inte polisen räcker till. Men, jag tycker det är lite skämmigt.
Mycket skämmigt, mycket skämmigt. Nu tänkte jag gå till Sverige för att det här är ju, våra problem är ju inte bara lokala som sagt. Vi är liksom inte, vi hänger ihop. Den 17 maj kunde man läsa att personer som är häktade i sin frånvaro kan fortsätta ta ut bidrag från Försäkringskassan. Till och med om man har liksom gömt sig utomlands och är kriminell så kan man få pengar. Alltså, och det här är också sån här, tycker jag, om det finns någonting jag blir arg på så är det de här välfärdsbrotten. När liksom, det var ju Iraks utrikesminister som fick bostadsbidrag. Alltså det är såna här helt sjuka grejer när våra myndigheter inte kan samarbeta på något bra sätt.
Ja, som skattebetalare blir man ju fruktansvärt upprörd.
Ja.
Att skattemedel går till den här typen av personer. Men här finns ett förslag att man ska utöka samarbetet mellan myndigheterna så att man inte har sekretess.
Tycker jag är jättebra.
Och förhoppningsvis så kommer man till rätta med det här, men det tar ju tid. Lagändringar tar ju alltid tid.
Det tar alltid tid, ja. Vi är lite sena i det här landet. Ja. Sen den 26 maj kunde man läsa i någon lista över världens farligaste städer. Ja, då hade alltså Malmö, Göteborg och Stockholm fanns på listan nu.
Ja, vi har ju exceptionellt hög andel av mord och skjutningar.
Ja.
Jämfört med våra nordiska länder och våra länder inom EU så ligger vi otroligt högt. Så att det är inte konstigt att Sverige har klättrat på de här listorna.
Och nu pratar man ju om det svenska tillståndet, Tommy, och att vi håller på att exportera barnsoldater.
Ja, varken Norge eller Danmark är ju särskilt förtjusta i detta.
Nej.
Så är det. Och det är väl det här att man börjar stycka upp den narkotikamarknaden också. För där finns det, där har det varit lite på ett annat sätt att man inte har haft det våldskapitalet som de svenska nätverken, kriminella nätverken har byggt upp. Och när, då kommer de dit och så sätter de reglerna där liksom, genom våldskapitalet. Och det är förskräckligt.
Jag läste om Södertälje. Jag tänkte, vi har ju några program för länge sedan faktiskt. Jag tror att det, ni var med då, båda två. För vi har gjort många program, över 60. Jag kommer inte exakt ihåg många program. Jag har hållit på med de här programmen sedan 2015. Då pratade vi om att man var så glad för att man hade gjort så bra insatser i Södertälje. Och nu kan man läsa om att det finns liksom nätverk i Södertälje som har satt upp såna dödslistor som gör att man kan liksom anmäla sig. Ja, jag kan skjuta den där för 200 000 kronor eller ja, man kan till och med liksom tjäna 1 miljon. Alltså att man kan ta jobb.
Ja, de där uppdragen läggs ju ut på sociala medier och ibland helt öppet. På Signal och TikTok och alla möjliga plattformar. Och sen är det ju nu ungdomar som vi ser som anmäler sig frivilligt och genomför de här uppdragen då, för x antal kronor.
Det är fruktansvärt galet alltså.
Ja, vi har ju 14, 15, 16-åringar som vi har frihetsberövat. Och de är alltså beredda att ta livet av en annan människa för 100 000 eller 200 000.
Men du som träffar de här ungdomarna, vad är det för ungdomar som tänker så?
Många av de här är ju trasiga sen tidigare. Många har ju LVU-vård och är avvikna.
Lagen om vård av unga.
Ja, avviken från något boende och tar på sig de här uppdragen.
Men Tommy, man kan ju läsa nu också att de här LVU-hemmen, då, SIS-hemmen, även där har gängen tagit över vissa verksamheter.
Ja, det är ju helt barockt.
Ja.
Och det var ju även på en fritidsgård för övrigt, så i Örebro tror jag, så fanns det en stort antal av de anställda hade brottsregister.
Ja,
och tillhörde dessutom sådana här klanbaserade nätverk.
Ja, det var samma sak i Botkyrka.
Ja, det var samma i Botkyrka, precis. Så att det ska vara så att de då, det är ju som att sätta bocken till trädgårdsmästare som man sa förr. Att låta dem ta hand om det uppväxande släktet, det är ju liksom dömt att misslyckas. Och om man då tänker sig en ung pojke som har problem, som kanske har hållit på med narkotika, som har attitydproblem, som inte har gått i skolan. Den blir ju placerad på något sånt här ställe. Och om det då är personal som har felaktiga värderingar, plus att han får träffa mer avancerade ungdomsbrottslingar, då är ju risken jättestor att han avancerar sitt brottsliga beteende. Och typiskt sett så är det ju så att många, det har ju kommit en utredning om det bara i dagarna, att jättemånga av de som avviker gör ju det för att utföra den här sortens uppdrag, att döda någon, att spränga någon eller liknande. Det var ju till och med så illa att det var en sån här kille, han blev skjutsad tillbaka till HBV-hemmet efter mordet av polisen. Därför att han anmälde sig till polisen för att han tyckte det var bekvämare än att ta en taxi. Han var då inte misstänkt utan blev det i ett senare skede. Men det visar liksom hur absurd situationen har blivit, tycker jag.
Ja. Alltså redan nu så är alltså dystra rekordet 271 barn häktade under 2024. Och det är 3 gånger så högt som 2022. Så att det är också såna här siffror som är helt otroliga. Och sen apropå det här med hem för vård och boende. I min ungdom, när jag hade gått socialskolan, så gick jag praktik nere på Skrubba. Och det som var roligt nere på Skrubba, det var att det var många, det fanns får. Man hade snickeri, man hade fårskötsel, man hade... Och de ungdomarna, det var ju trasiga ungdomar då också, väldigt röktes mest hasch och sånt där. Så jag jobbade där ett halvår. Men det var ju liksom vettiga vuxna som... Alltså det var, jag tyckte det var ett väldigt bra ställe. Han hette Lars Berg, han som hade det. Och han jobbade ju liksom med de här ungdomarna. Och de fick ju vettiga aktiviteter. Sen röktes det ju på ibland när det var för lite personal på helgen och så. Men det var ju, man kände ju inte att det här var ett ställe där ungdomar kom och lärde sig mer bus. Utan de fick ju hjälp. Mm. Så att det var ju bra ställen, tyckte jag då. Det här var alltså slutet av 70-talet.
Men klientelet ser ju lite annorlunda ut idag, det ska vi ju vara medvetna
ja,
om.
Ja, på vilket sätt då?
Ja, de är ju, när de kommer in i socialtjänstens rullor så att säga och får placeringar, då har man redan hunnit bli grovt kriminell.
Ja.
Och det är ju därför vi ser de här unga som hamnar på häktena nu. Det är ju liksom för väldigt grova brott, det är mord och mordförsök.
Ja.
Och kritikerna då som menar på att det är inte humant att förvara barn på häkten. Då måste man ju ställa sig frågan, vad är alternativet?
Ja, vad är alternativet?
Ja, vi har ju de här SIS-ungdomshem.
Det är låsta.
Ja, men det är väldigt lätt att avvika. Ja. Vi har säkert ett hundratal, om jag ska gissa, som är på rymmen från SIS-hemmen idag.
Ja, ja. Och där kan man, får man även använda PlayStation, dator, sin mobil. Alltså man kan ju, det är inget svårt att planera
därifrån. Nej. Och de rymmer ju på eget bevåg, men ibland får de ju hjälp utifrån att rymma. Så att det här tar ju enorma resurser av polisen och försöka hitta de här och fånga in dem igen.
Ja.
Och så rymmer de lika fort som de är avlämnade.
Ja.
Så att det är ren taxiverksamhet.
Ren taxiverksamhet.
Men nu håller man på att se över det här med ungdomsfängelser.
Ja!
Så man kommer förmodligen att skrota SIS-hemmen så småningom när den nya organisationen är uppbyggd med ungdomsfängelser.
Okay.
Mm. Och tanken är väl att de ska få utbildning och rehabilitering på ett annat sätt än vad man får idag.
Ja.
Det låter ju väldigt bra. Vi får se vad vi hamnar när det här är på plats.
Ja. Man har ju mycket diskussioner om det, vad kallas det? När man låser in någon, det är ett fint ord för det där. Vad heter det?
Inkapacitera.
Ja, så heter det. Och det betyder egentligen att syftet med det hela är att man låser in någon så de inte kan fortsätta begå brott. Syftet är ju inte hämnd eller vård, utan syftet är bara att se till att man låser in dem.
Fast det där är ju likadant som är om polisen ska vara repressiv eller om vi ska vara förebyggande. Det behövs ju både och.
Ja. Alltså, ja.
Många av de här då som inte har gått i skola, så att jag tycker det där med Skrubba lät ju helt fantastiskt. För många av dem kan ju vara jättebra på att jobba med händerna till exempel.
Det var det.
Så att om man kan få sån här... Få känna själva att de är bra på någonting, vilket de kanske aldrig upplevt i sitt liv, mer än att vara värst, för det har de varit bra på. Sen SIS-hemmen, jag tror att de ska vara kvar även efter ungdomsfängelsereformen, därför att SIS-hemmen har ju fått ett klientel som de inte var uppbyggda för. Det var inte tänkt att de skulle ta hand om 14-15-åriga mördare. Och som hade återfallit kanske till och med i det. Utan det var ju mer... De har ju till exempel tjejer som inte kunde vistas ute för att de knarkade och sålde sig och sånt. De hamnade ju på SIS-hem också när de rymde från HBV-hemmen. Och det blir ju en väldig blandning. Men när man då har mördarna och de här riktigt våldsbenägna, då det är ju därför man är tvungen att ta till ungdomsfängelser som har lite bättre lås och lite annan sorts personal.
Ja, därför att jag var ju alltså tidig 20-årsåldern när jag jobbade. Jag var ju aldrig rädd för de här ungdomarna. Nej. De var ju väldigt slängda i käften. Mm. Och det blev man ju själv också efter ett tag. Man blev ju bättre. Alltså jag var ju duktig liksom på det där. Men det var ju aldrig så att man kände sig hotad. Nej. Alltså det var inte så att... Idén, det var väl någon som tog någon kniv i ett kök någon gång och vevade. Men då ringde man och så kom det dit några stycken till. Liksom. Det var inte så att en gång hände någonting som var lite läskigt. Men det var inte så att man gick omkring och var rädd.
Nej, men brotten som de här stod för, det var ju liksom bilstölder, ja, och något inbrott, ja, i någon kiosk,
ja,
någon gång. Och
ja, sådana grejer var det.
Det var ju på den nivån.
Det var på den nivån, eller förstörelse eller någonting sånt där. Nu läste man ju, det här programmet görs i början av september. Den 28 augusti läste jag, eller också hört massa andra som pratar om det här. Den här 17-åriga pojken som var 16 år när han nu dömd, när han utförde trippelmord i Västberga och Tullinge. Och han fick 12 års fängelse. Och han gick alltså, han avrättade vuxna. Och gick in liksom, 2 vuxna och 5 barn utsatt för mordförsök i sina hem. Och han till och med gick in i fel familjshem, va?
Ja, den ena var väl helt utanförstående och den andra var ju någon släkting.
Ja.
Men när man läser om detaljerna i det där så blir man ju mörkrädd. Liksom.
Mörkrädd blir man.
När en mamma som bär sitt barn på armen med en Aleppo ombeds vända sig om för att han inte kan skjuta henne när han ser henne, utan han skjuter henne bakifrån, träffar både barnet och Nalle Puh,
ja,
och modern blir väl svårt skadad som jag minns
det. Ja, alltså
det är extremt fruktansvärt, och sen efteråt så är det bara som att nej, det var inte jag.
Nej, nej.
I det här fallet så har vi Södertörns tingsrätt gått på den möjligheten att man kan döma de här väldigt unga till fängelse.
Ja, 12 år.
Om det finns synnerliga skäl. Och kan man inte anse att det är synnerliga skäl i det här fallet, då vet inte jag vad man ska...
Vad synnerliga skäl är någonting?
Advokaten till hans kompis som väl var ännu yngre, det var han som hade gett ut uppdraget. Han var 15 vid det tillfället. Som sålde ut det här morduppdraget. Advokaten berättade att den här 15-åringen som nu hade blivit lite äldre, han var väldigt besviken på det svenska rättssystemet, för han hade ju varit helt övertygad om att de bara skulle få 4 års sluten ungdomsvård. Och nu fick han 10 års fängelse, fick den här då, för att han var ännu yngre.
Och liksom Playstation och pizza?
Ja, i och för sig. Men
skulle han få?
Det skulle han få, men nu hamnar han då i ett fängsligt förvar. Nu ska vi minnas att 12 års fängelse, det innebär ju 8 år. Och 10 års fängelse innebär ju 6,5 år ungefär. Så att det är ju inte riktigt så som det låter. Men det är rekord och det diskuteras såklart bland höga jurister. Och förmodligen så kommer det här att gå vidare upp till högsta domstolen. Mm. För att man kan fastställa om det här är korrekt eller inte. Bland annat har Oisin Kantwell i Aftonbladet haft en ganska ingående diskussion om det här verkligen var avsikten. När man höjde straffen för dem över 18 år, att det skulle så att säga läcka neråt, vilket det nu har hänt.
Det jag tycker är helt förfärande, det är liksom hela det här hur vi blundat för det här, för att barnsoldater har man ju läst om att det finns i delar av Afrika, och många länder är ju totalt dysfunktionella och barn lär sig sånt här, alltså, de uppfostras i vissa länder och blir barnsoldater. Och just den här killen, han kom väl lite när han var 11 år, va?
Något sånt var det.
Ja. Och då var, alltså, och jag undrar liksom varför låter vi människor komma hit från länder som är så skadade? Liksom när vi inte, om vi hade metoder för att hjälpa dem, men om vi nu inte har metoder för att hjälpa dem, eller integrera och få jobb och allting sånt, då skapar vi gigantiska problem för oss själva.
Ja, vi har skapat det.
Ja, vi har skapat det. Och varför då man inte tar reda på, det kan ju inte vara så svårt att veta från vilka områden, krigshärdar, andra härdar, varför vi inte tittar på det. För nu tänker inte jag säga hans nationalitet, för det är liksom rasistiskt. Men det knasiga är ju, om man inte vet vilka människor man tar hit, då får vi hit människor som har ett helt annat syfte.
Fast det är ju så här också att om man tittar, det här är ju flyktingfråga, va? Och är det
var en flykting?
Jag tror att familjen kom hit som flyktingar.
Om det?
Jag för mig det.
Ja.
Oavsett vilket ska jag säga, så är det ju faktiskt så att det är en krigszon, att det är den här sortens oroligheter, det gör ju att de har starkare flyktingskäl.
Ja, men de är också väldigt skadade.
De kan vara väldigt skadade.
Ja, inte alla.
Och andra kan ju ha traumatiska upplevelser bakom sig, naturligtvis.
Ja.
Det är ju inte enkla frågor det här.
Absolut inte. Inte enkla frågor alls. Och sen kan man då läsa En annan tråkig sak det är att allt färre tror att politikerna kan få bukt med gängkriminaliteten, har man mätt nu. Man ser inte ljuset i tunneln.
Nej, oavsett så kommer det ju att ta tid. Man tror ju inte att det här kommer att vara någon quick fix som man löser på något år eller två.
Nej.
Utan det här kommer att ta många år att komma till rätta med. Och det är ju ett batteri av olika åtgärder. Dels är det ju förebyggande insatser som jag pratat om innan. Och sen är det ju juridiska och lagtekniska bitar som man får titta på. Bland annat med straffålder och ungdomsfängelser och strafftider och så vidare.
Mm. Ja, trots allt det här dystra tänkte jag försöka sluta det här programmet med några positiva saker. Man kan ju inte bara vara deppig när man sitter och gör de här programmen, vilket jag blir varje dag. Nu scrollar jag bara förbi alla sådana nyheter. Men 200 våldsdåd blev avvärjda 2023 och 2024. 750 inträffade i och för sig. Men det innebär att man har avvärjat planerade brandattentat, sprängningar och skjutningar. Och då säger Johan Olsson, som är chef för nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten, att vi tar inga risker när det gäller liv. Ser vi omständigheter som pekar på nära förestående våldsdåd, agerar vi direkt, säger han.
Mm. Ja, men vi ser ju att uppklarningsprocenten på de här grova våldsbrotten har ju ökat markant.
Ja.
Och det beror ju på olika anledningar naturligtvis. Dels att polisen har intensifierat arbetet mot de här gängen. Sen att mycket yngre utövare som har kommit in i bilden som inte är lika rutinerade.
Det är lättare att sätta dit dem eller hitta dem.
De gör misstag.
Ja.
De lämnar spår och de fastnar på övervakningsbilder och det ena med det tredje. Och det bidrar ju naturligtvis till att uppklarningsprocenten ökar betydligt.
Och ni har blivit fler poliser?
Och vi har blivit fler poliser.
Ja.
Så all resurshantering går ju egentligen ut på att få ner skjutvapenvåldet just nu.
Ja, förstår. Mm.
Men och, så sent som idag så var det ju i Malmö som man tog två ungdomar. Varav en 14, ja han var under 15 år, hade alltså ett automatvapen hemma hos sig.
Ja.
Och man bedömde att det var avsett att användas i någon sån här gängkonflikt. Men att man kan avslöja en sån innan det har hänt är ju helt fantastiskt. Om man sen dessutom kan rehabilitera de blivande gärningsmännen så är det ju ännu bättre. Det är ju inte lätt, men Nej. Det går faktiskt. Och som det här som Lasse nu är inne på med uppklarning är ju också extremt viktigt. Det var ju bara några år sedan som vi låg det på 10-20%.
Ja, det var jättedåligt.
Uppklaring av den här sortens mord.
Ja.
Och nu är vi uppåt 80%. Okay. Det är en oerhörd skillnad. Ja. Jag tror att det på sikt kommer att ha stor betydelse. Därför att om man tror att man kan klara sig, då är det ju en ganska låg tröskel om man nu har det sinnelaget att man kan mörda någon.
Ja.
Medan om man tror att man ändå åker fast och får en något sån här rimlig påföljd för det grova brott man har gjort, då tror jag att det finns en och annan som kanske backar.
Mm. Och alla de här planerade brotten som vi lyckas avbryta, de får ju oftast inget medialt utrymme i media. Alltså det är ju otroligt att man har lyckats lista ut vilka gärningsmännen är och vilka brott de ska utföra. Och man stoppar dem innan men, på ett tidigt stadium.
Då får jag fråga så här. För man gjorde en omorganisering av polisen. Ett tag hade man ju väldigt mycket uppdelat. Liksom, det var kriminalare, det var knarkpolis. Jag kommer inte ihåg vad alla hette. Men alla skötte ju sin del. Sen skulle ju alla klara allt. Eller är det nu så att det finns speciella spanare? Alltså, börjar man liksom bli mer så där specialiserad på vissa grejer, för att alla kan ju inte kunna allt.
Nej, men när det gäller skjutvapenvåldet så har vi har ju ett operationscenter både nationellt och inom regionen där jag sitter bland annat som operationsledare på nätterna, som samlar in all underrättelseinformation och man jobbar liksom mot ett mål allihop. Och det har ju underlättat betydligt.
Mm.
Sen omorganisationen 2015, det var ju Roléns stora omorganisation av polisen. Den syftade ju till att polisen skulle verkligen jobba nationellt. Och det har vi ju faktiskt gjort sedan dess. Så massor av Stockholmspoliser hjälpte ju till när Malmö hade sin våldsvåg för en tid sedan, det så kallades rimfrost. Och de sista två åren har poliser från hela Sverige hjälpt Stockholm.
Ja.
Så att det har gjort en jättestor skillnad. Men den omorganisationen hade det som det ena målet. Men det andra målet, det var att vi skulle komma närmare medborgarna också. Vi skulle ha en lokal polisverksamhet som faktiskt fungerade. Och det var det som var det stora löftet. Det var det politikerna ville. Men sen fick vi tyvärr, säger jag, inte riktigt de resurserna så vi klarade. Det blev färre poliser och då drog man ner på lokala verksamheten. Så det blev bara den här stora statliga överbyggnaden som blev. Och det kan jag ju berätta då, för det är en nyhet ganska färskt, att Riksrevisionen har ju beslutat sig nu, 9,5 år senare, för att utreda effekterna. Jajamensan, det står på deras hemsida. Så de har precis startat en sån utredning att se, nådde vi våra mål? Gjorde vi det vi sa att vi skulle? Och jag vet ju vad jag tycker och tror om den saken. Men de lär nog kolla det i verksamheten ganska ordentligt.
Ja,
det är ju ett motsatsförhållande. Dels den centraliserade verksamheten och centralstyrning. Och den lokala polisverksamheten med lokal brottsbekämpning och förebyggande arbete.
Men den här specialiseringen...
Det är svårt att förena dem.
Jag förstår. Men den här specialiseringen som fanns förut, där det fanns de som bara var trafikpoliser och
allt
vad det heter. Det var ju liksom gäng som... Alltså nu blir det ju så att trafikpolisarbetet kan ju inte prioriteras när det skjuts liksom. Så man blir ju sällan stoppad, även om vi blev stoppade för några år sedan. Men liksom, det var ju en helt annan polis... organisation. Och jag vet de här erfarna knarkpoliserna, för det var jättelänge sedan när jag höll också på med inom det sociala. Det var ju killar som, ja, det var några tjejer också, som kunde hela knarkhandeln i Stockholm.
Ja, de var intresserade av att jobba med de arbetsuppgifterna. Vi hade Huddingegruppen till exempel som nådde jättebra resultat. Och det finns massor med exempel på sådana här specialistkompetenser.
För det slog man ju också sönder lite grann den här.
Och ser vi på trafikövervakningen så har man ju löst det genom att införa särskilda trafiksäkerhetsveckor ett antal gånger om året. Och då sysslar alla med, ska ta in lite pinnar för trafikrapporter och
böter. Ja, jag vet. Ja.
Men sen är det ju så att när då alla poliserna ska ju ta det här på trafikansvaret, så att när det är så kallad vit tid, det vill säga när man inte åker blåljus mellan uppdragen, då ska man ju stoppa bilar som uppträder på ett konstigt sätt. Och faktum är ju att när man läser i tidningarna ser man ganska ofta att det börjar med en vanligt fordonsstopp, fordonskontroll. Och där upptäcker man då att det är någonting som inte står rätt till med chauffören och att det är någonting skumt med passagerarna och att de har någonting konstigt med sig i bilen.
Just det.
Och sen gör man en husrannsakan i bostaden och där kan man hitta 500 kilo narkotika eller några gevär. Pistoler och annat, dynamit. Så att på ett sätt så är det ju bra att man jobbar hela grejen in i mål. Och det tycker jag det verkar som när jag följer nyheterna, att polisen har blivit mycket bättre på. För jag kan inte säga att det var så riktigt på min tid att vi så ofta lyckades som jag tycker man verkar göra nu.
Det låter väldigt bra, stämmer det?
Ja, alltså vi jobbar ju mer offensivt idag än vad vi gjorde för x antal år sedan.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, och att man som polis är lite mer på tårna och lite mer nyfiken. Och...
ja, det är inte kling och klang längre som jobbar. Nej. Den sista punkten som jag tänkte ta upp, för det här är ett... Jag vet att Tommy, där är din punkt. Högre lön är viktigast för att få fler ska välja att stanna i polisyrket. Det visar en enkät som Novus genomfört på uppdrag av Polisförbundet. Näst viktigast är större ansträngningar från övriga samhället, såsom socialtjänst och skola, i det brottsförebyggande arbetet.
Ja, jag tror ju att det ska vara meningsfullt att arbeta. Självklart behöver man ju då rimligt betalt. Och jag ska ju säga det att högre lön är ju någonting, det är ett ständigt pågående arbete för alla fackföreningar och självklart även för Polisförbundet. Och Polisförbundet har ju de senaste åren ändå fått till någon slags återställare från att det har varit ganska rejält dålig lön,
ja,
till
varit.
Att det börjar påminna om en rimlig lön. Sen kan man alltid diskutera vad är tillräckligt betalt. Det finns ju ingen, ja, inte så många som är jättenöjda med det de tjänar. Mm. När man är en vanlig anställd, så att säga.
Men det har ju varit så att för många poliser som har jobbat några år har det varit enormt lönsamt att byta bransch.
Det är så det har varit.
Säkerhetsbranschen. Och ja. Jag känner ju ändå stora släkten som gick faktiskt från polis till lärare ett tag.
Mm.
Men han är på väg tillbaka till polisen. För nu tror jag man känner bättre som polis än han gjorde som lärare. Så att det har inte varit så lätt för polisen att behålla de här duktiga människorna. Som...
Men de som har haft alternativ, de har ju ofta kunnat tjäna mycket mer pengar, ja, på andra ställen.
Mm.
Så att jag tror att det är bra att vi har kommit dit vi har kommit, och så självklart ska vi försöka komma längre. Men att poliserna säger att de vill ha mer betalt, det har jag största respekt för, ja, det vill man ju alltid. Så. Ja.
Och hur känns det?
Polisyrket är ju väldigt speciellt, så det går ju inte att jämföra kanske med en industriarbetare eller... Men jag håller med Tommy att vi har fått en återställare vad det gäller lönen, och det är väl bra om Polisförbundet kan jobba vidare på den linjen, och så att vi kommer upp i de nivåerna som man tycker att det ska vara värt.
Men hur funkar det då för nya poliser? För ni har fått väldigt mycket nya, unga, välutbildade poliser. Ser de fram emot, eller är det många som byter fortfarande yrken?
Vi har ju ett antal som byter varje år, går över till privata sektorn.
Och då är det ofta säkerhetsbranschen?
Ja, och sen har vi ju de som mig då till exempel som väljer att gå i förtida pension.
Mm.
Som kanske skulle kunna jobba några år till.
Men är det lönemässigt eller är det fantastiska barnbarn som får det?
Ja, alltså... Naturligtvis hade man haft en betydligt högre lön, så kanske man hade funderat på att stanna något år till eller, ja, ett par. Men nej, det är nog det privata som gör att jag har valt att sluta.
Men jag tror inte att det är någon extremt stor avgång nu. Det stora tappet egentligen, det var ju efter omorganisationen 2015.
Det var då...
Och det var ju det att man splittrade upp fungerande grupper. Folk blev besvikna när de inte fick arbeta med det de tyckte var viktigast och roligast. Och sen så förlorade de sina kollegor då till andra positioner. Så att de inte kunde, därför att det är ju verkligen ett lagarbete, det här yrket.
Ja, ja.
Så jobbar man med bra kollegor, då är det en sån extremt trygghetshöjande bit. Så att även om man inte är själv världens bästa polis, för det är inte många som är världens bästa polis, även om Sverige har väldigt bra poliser, så är det ändå så att med bra poliser omkring sig så kan man göra ett väldigt bra polisarbete.
Ja.
Och det är det som är tryggheten och som gör att man kanske vill stanna kvar. Sen är det ju en del faktiskt som inte ska vara poliser. Det finns ju en del som blir slitna av det här yrket, som mår dåligt av det eller på andra sätt. Och då kanske det är bra att de byter,
ja,
så det är ju,
ja,
inte något fel med det.
Men det ska
vara lagom.
Ja.
Och nu tror jag ändå att vi ligger på en lagom nivå. Sista ordet om lönen. Det är ju att det är inte bara för att behålla sådana som Lasse och sådär. Vilket hade varit bra, men... Det är ju också så att det är ett väldigt bra rekryteringsargument. Och då kan vi fylla polishögskolorna på ett bättre sätt än vad vi gjort de sista 10 åren.
Bra sagt.
Och sen ska man inte stirra sig blind på bara på lönen, utan det är ju arbetsförhållanden i övrigt. Arbetstider och arbetsmiljö och sådana frågor.
Och då kommer den obligatoriska slutfrågan, eller undran. Jag som då bara följer nyheterna och ser vilket... fruktansvärt arbete du ska utföra varje dag med fruktansvärda människor. Hur kan det komma sig att du tycker det är så kul att jobba som polis?
Ja, men jag har ju världens bästa jobb.
Ja, men, det går inte ihop.
Det går inte ihop.
hur kan man ha världens bästa jobb när man jobbar med världens värsta människor?
Men det är otroligt spännande, och de positiva sakerna som man bär med sig, de överväger de negativa. Man har ju fått sett saker som ingen annan får se,
ja,
på gott och ont.
Och på gott och ont.
Ja. Men de positiva sidorna överväger, absolut.
Ja, men det var ett bra avslut att, Tommy, du som är gammal facklig, att vi uppmuntrar folk att söka sig in på polishögskolan.
Ja, det tycker jag faktiskt är jättebra. Och det man kan komma ihåg också, det är det att du säger att vi ska ta hand om väldigt mycket hemska människor och så. Och det gör vi, men det gör vi nog ganska gärna. Därför att ännu oftare så träffar vi deras brottsoffer. Ja. Och det är ju dem vi arbetar för.
Okay.
Så att det finns faktiskt en väldigt stark morot. Om jag kan sätta fast den där som gjorde det där mot den människan.
Okay.
Då är mitt jobb meningsfullt.
Bra sagt.
Ja.
Tack så mycket polisinspektör Lars Alvarsjö, Lasse. Tack så mycket den erfarna polisräven, eller vad ska man säga, gamla närpolisen.
Polispensionären.
Polispensionären Tommy Hansson. Tack för att jag, Ann Sandin Linge, får sitta här och ställa alla mina förutfattade meningar när jag läser nyhetsflöder och oroar mig ibland på kvällarna när helikoptern hovrar över mitt område. Så ja, det här är lite terapi för mig. Tack så mycket för att ni kom hit.
Ja, tackar vi lyssnarna också för att de har orkat med oss de här minuterna.
Kanske stängt av oss, man vet aldrig.
Eller somnat.
Ja, det här programmet somnar man inte så bra till, jag hört.
Ja, det är beklagligt.
Ja, det är beklagligt. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och programmet heter Uppdrag Tyresö. Så slår ni på det så kan ni lyssna på tidigare program.